Fantastiskt. Det är ju roligt att komma till Landskrona. Jag tycker ju det. Det är ju för att jag har ju varit här några gånger, så det börjar nästan kännas som hemförsamling det här. Och sen så blir det alltid så god mat där hos dem, och jag känner mig som ett av deras barn liksom. De har fullständig omsorg om mig liksom. Så jag är ju hemma här nu. Men mest av allt så är jag ju hemma med Jesus. Det är ju han som är anledningen till att jag står här. Och jag jobbar ju i en organisation som heter LP-verksamheten. Till viss del då. Jag har liksom två olika delar i min tjänst. Jag har hans son som chef. Ja, jo, men han som golvchef då är ju David då, som är pastor i Borås. Så jag är omsorgspastor där. Men då har jag då förmånen att få resa för LP på 25% då. Och predika evangeliet och försöka samla in lite nya gåvogivare och så här. Och nu är det ju så att jag har så fulltecknat schema, så nu har jag till och med börjat använda mina lediga helger för att vara ute och prata om Jesus och LP. Så nu är jag här på en ledig helg. Och det är ju så, det finns ju möjlighet för dig att vara med. Du behöver inte göra som jag, resa på 25% av ditt liv för att ut och prata om LP. Det räcker faktiskt med att du fyller i ett sånt här kort, att du vill vara med och ge till LP-verksamheten. Och då blir man månadsgivare, och då får man liksom vara med och förändra tillvaron för väldigt många människor. LP har väldigt många järn i sin eld. Vi har behandlingshem, vi är på gång att starta familjehem, vi har vårt arbete bland gängkriminella som heter Exodus, och vi har alla våra kontakter, varav en eller skronar. Så att LP finns med på många olika sätt. Men liksom alla andra ideella organisationer och kyrkor, så bygger vi ju vår verksamhet på att människor vill vara med, både i bön och ekonomiskt. Så jag är ju månadsgivare. Jag fyller i att jag ger 200 kronor i månaden. Och det är ju ganska lite egentligen om man tänker efter. Kan man käka en pizza för två stycken för 200 kronor idag? Det kan man nog inte. Men 200 kronor i månaden kan förändra livet för en människa. Och namnet Jesus kan verkligen få spridas genom de här pengarna. Så vill du vara med och ge till LP, så finns det gåvokort där nere där du kan fylla i, så kan jag ta dem med mig. Så kommer det att komma ett litet brev hem till dig i brevlådan där du får veta lite mer om verksamheten. Så kommer också vår fantastiska LP-tidning regelbundet hem i din brevlåda, som min fru är redaktör för. Då får ni se mycket bilder på henne också. Då vet ni vem hon är också. Vi hade ju en fantastisk eftermiddag här igår tycker jag, där vi samlades, inte så många, men vi var några stycken, så, och jag delade med mig av mitt vittnesbörd, och jag delade med mig om tro. Att det behövs egentligen inte så mycket tro för att Jesus ska kunna nå en människas hjärta. Det står i Bibeln att om tron är lika litet som ett senapskorn, så skulle den tron kunna flytta berg i en människas liv. Och det var ju så i mitt liv att jag hade ju inte mycket tro. Jag trodde ju inte ens på mig själv. Jag trodde inte på människor. Jag trodde inte på någon. Det jag trodde var att jag var körd. Finns ingen som vill ha en relation med mig. Finns ingen som vill älska mig. Men när jag kom då till Torparhemmet, som är ett av LP:s behandlingshem, så såg jag människorna där. Jag såg deras kärlek. Jag mötte deras kärlek. Och de pratade ständigt om den här Jesus, vet du. Och det var halleluja där, och det var halleluja där, och det var Jesus älskade där borta, och Jesus älskade här. Och så till slut så väcktes den här lilla senapskornet i mitt hjärta. Jag fick liksom en längtan efter att få det där som de hade. Men jag visste ju liksom inte hur jag skulle få grepp på det. För jag var ju fortfarande inte liksom så intresserad av Jesus eller liksom tron på det sättet. Liksom. Men jag var intresserad av att få må så bra som jag såg att de gjorde. Att den här friden verkligen lyste om dem. Och det lyste i deras ögon, tyckte jag. Och jag var inne och kollade mig på mitt rum i min rakspegel jag hade på rummet. Och jag tyckte det var svart. Och så gick jag ut och kollade på de andra där. Och jag tyckte det bara lyste i deras ögon. Och det där lilla senapskornet gjorde ju att helt plötsligt står jag framme vid ett kors i Frälsningsarmén i Jönköping. Och de lägger händerna på mig. Och när de la händerna på mig, då kom Jesus med hela sin arsenal. Han fyllde mig med så mycket kärlek så att jag bara bröts ner. Allt hat jag hade i mig, all ångest, all misär som jag hade vuxit upp i, det försvann inte, men det lyftes av från min börd och lades någon annanstans. Och för första gången i mitt liv så kände jag mig fri. Men det hade aldrig blivit så om jag inte hade fått det där lilla senapskornet. Om tron inte hade väckt att det fanns någonting som kunde hjälpa även mig. Och när jag avslutade igår så sa jag att det här var del 1. Så ni som inte var här igår, ni missade ju del 1. Men jag kan säga att det är fristående avsnitt. Så även om ni inte var med på del 1 så kommer ni att förstå del 2. För det räcker liksom inte bara med att man har det senapskornet och får en tro. Utan vi formerar. Gud utrustar oss. Han ger oss en verktygslåda. Han sätter ett värde på oss. Och det ska jag prata om idag. Och för att vi ska kunna ha en text att förhålla oss till så ska jag läsa från Daniels bok kapitel 6. Och nu har jag fått en ny... Jag glömde... Hörde ni det? Pastorn glömde sin bibel. Men det finns förlåtelse. Men jag fick en ny bibel av Tervo idag. Och nu är det den här nya nybibeln. Så att om ni har en annan bibel så kanske ni inte riktigt känner igen texten, men... Men vi läser den från, jag läser den från den här bibeln, men ni kan ju följa i era biblar. Och då läser vi detta i genusen här. Darius fann det för gott att tillsätta 120 satraper som skulle finnas överallt i riket. Och över dem 3 ministrar, av vilka Daniel var en. Satraperna skulle avlägga räkenskap för dem så att kungen inte led någon förlust. Daniel med sin enastående begåvning visade sig snart vara dugligare än de andra ministrarna och satraperna, och kungen hade planer för att sätta honom över hela riket. De andra ministrarna och satraperna försökte då finna något att anmärka på Daniels tjänstutövning, men de kunde inte hitta något. De kunde inte hitta något korrupt hos honom eftersom han var pålitlig och varken oärlig eller slarvig. Man fann ingenting emot honom. Till sist sa männen: vi kommer aldrig att hitta något att anklaga Daniel för, denne Daniel för, förutom möjligen något som gäller Guds lag. Ministrarna och satraperna gick som en grupp till kungen och sa: kung Darius, må du leva i evighet. Alla rikesministrar, landshövdingar, satraper och rådgivare och ståthållare har enats om en kunglig förordning. Borde utfärdas ett påbud att den som under kommande 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig och kung ska kastas i lejongropen. Utfärda alltså nu, kung, detta påbud och skriv ner det, så att det i enhet med Mediens och Persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Kung Darius gjorde så och skrev ner påbudet. När Daniel fick veta förordningen att förordningen var utfärdad gick han hem där fönstren i överordningen var öppna mot Jerusalem. Där böjde han knä 3 gånger om dagen och bad och tackade Gud, precis som han alltid hade gjort. Gruppen av dessa män gick dit och fann att Daniel bad och åkallade sin Gud. De gick till kungen och tog upp det kungliga påbudet. Hade inte du utfärdat ett påbud att den som under de närmaste 30 dagarna har tillbett någon annan gud eller människa än dig ska kastas i lejongropen? Jo, svarade kungen. Det är fastställt enligt mediens och persiens lag som inte kan återkallas. Då berättade för kungen, Daniel, en av de judiska fångarna, bryr sig inte om dig och ditt påbud som du utfärdar som kung. Han förrättar sin bön 3 gånger om dagen. När kungen hörde detta blev han mycket bekymrad och bestämde sig för att försöka rädda Daniel. Ända till solgången ansträngde han sig för att komma på något sätt att rädda honom. Sedan kom gruppen till kungen och sa: tänk på, kung, att medisk och persisk lag kan inget påbud och ingen förordning som kungen utfärdat återkallas. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Kungen sa till honom: måtte din Gud som du ständigt tillber rädda dig. En sten hämtades, lades över öppningen och kungen förseglade den med sitt eget och stormännens sigill så att ingenting skulle kunna ändras när det gällde Daniel. Sen gick kungen tillbaka till sitt palats och lade sig utan att äta den natten. Han ville inte ta någon kvinna och låg sömnlös. Kungen steg upp mycket tidigt i gryningen och skyndade sig till lejongropen. När han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslig röst: Daniel, du den levande gudens tjänare, kunde din Gud som du ständigt tillber rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen: må kungen leva i evighet. Min Gud sände sin ängel. Han stängde lejonens grav. De har inte rört mig eftersom jag befunnits vara oskyldig inför Gud. Och inte heller har jag gjort något orätt mot dig, och kung. Kungen blev utom sig av glädje. Han hade litat på sin Gud. På kungens befallning hämtade man och sände män som anklagat Daniel och kastade dem i lejongropen tillsammans med deras barn och hustrur. Innan de ens hunnit ner till gropens botten var lejonen över dem och slet dem i stycken. Därefter skrev kung Darius till alla folk, alla nationer och språkgrupper i hela riket: jag önskar er stor välgång. Det är min befallning att över er allt i mitt rike ska man bäva och frukta Daniels Gud. Han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike ska aldrig gå under. Hans makt tar aldrig slut. Han räddar, befriar. Han gör tecken och under i himlen på jorden. Han har räddat Daniel från lejonen. Daniel hade framgång under hela Darius regeringstid och likaså under persen Kyros. Tack Jesus för att vi får lägga den här texten framför, herre Jesus. Jag bara ber att du vill att jag ska säga, att det ska få sägas enligt din vilja och till min egen, herre Jesus. Jag tackar och prisar dig för att vi för en stund tillsammans ska få lyssna till ditt ord, få tänka lite tankar och förhoppningsvis känna oss lite klarare, lite mer älskade och lite mer omslutna av dig efter den här gudstjänsten, i Jesu namn. Amen. Okej. Det finns några böcker i Gamla testamentet som är lite svåra. Det här är en av de böckerna. För det handlar egentligen om människor som hela tiden råkar ut för problem. Jobb var ju en man i Gamla testamentet. Han hade ju riktigt otur. Hans liv var ju en enda stor uppförsbacke. Men också Daniels liv präglas av motstånd. Det präglas av religiös fördrivningar. Det är liksom många saker som händer. Men det som man kan läsa, om man läser hela Daniels bok, så ser man att hela boken handlar också om att Daniel står fast vid sin Gud. Daniel ber till sin Gud och Daniels Gud griper in i Daniels liv. Här, den här situationen, så börjar ju också Daniel att få lite motståndare i livet. Och när vi ska gå in i den här texten så ska jag försöka se vad vi kan tänka om våra motståndare, eller vår motståndare. För vi har alla en motståndare, och hans namn ska vi inte nämna i den här kyrkan, men vi vet alla vem man är, som kan angripa vilken människa som helst. Och då börjar ju liksom det här. Jag tycker det här börjar så fantastiskt. I folkbibeln så står det att Daniel hade en stark ande. Här står det i Nybibeln, så står det att han var enastående, han var en begåvning, han visade sig vara dugligare, han hade andra än de andra ministrarna. Alltså Daniel var något speciellt. Och det som är grejen, det är att vi är alla som Daniel, vi är alla liksom speciella i Guds ögon. Han har ju skapat oss till sin avbild. Så att liksom, vi har ju liksom fått med oss saker i livet. Våra gåvor har vi ju fått av Gud. Så i grunden så är ju vi enastående. I grunden så är vi ju fantastiska. Eller hur, Terbo? Va? Vi är så fantastiska. Vi är liksom goda. Och vi liksom tar utifrån vad Gud hade tänkt i människans liv. Så börjar ju redan i första Mosebok. Han säger att han skapade människan till sin avbild. Och så säger han att det var gott. Det finns ingen godhet i mig. Jag har liksom inga liksom gåvor som jag kan dela med mig. Jag känner mig inte värd någonting. Jag känner liksom att det finns ingen hopp för mig. Så ska jag tala om för dig redan från början här nu, att du är skapad till hans avbild, och han tycker det är gott. Det är enkelt. Det är väldigt enkelt. En enkel princip. Att människan är skapad till Guds avbild, och han tyckte det var gott. Sen är det ju människan som har gett sig ut på en egen resa. Men grunden är fortfarande att vi människor är skapade till Guds avbild. Alltså, som det står i folkbibeln, människan Daniel har en stark ande, för Guds ande blåste liv i oss människor. Och den anden blåste liv i oss, och den anden har inte förändrats. Det som har förändrats är att vi tillät att synden skulle komma in i vår liv. Att vi tillät, som jag gjorde i mitt liv, började tidigt med droger. Jag fyllde mig med synd. Och det fördärvade mig. Men det fördärvade inte min ande. För den bara tryckte ner min ande. Den lät inte min ande komma till tals. Men så fort jag tog emot Jesus, då kom min ande tillbaka. För den är så stark i varenda människa. För du skapat till hans avbild. Jag vill att du ska förstå det. Att vad än du tycker om dig själv, hur än du ser på dig själv, så är anden i dig så stark. Och du är älskad för att du är skapad av honom. Och när jag har varit frälst, så var det här det första jag tog till mig. För jag hade haft en sån dålig självbild i så många år. Och jag hade sett på mig själv med så negativa ögon. Och jag tyckte jag var inte värd någonting. Och jag vägrade att någon skulle älska mig. Och jag bara hatade allting. Men så fort Jesus kom och bröt ner mig och gav mig sin kärlek, och lät Guds ande komma, liksom väckas till liv i mig, det som var meningen med mitt liv, att tillhöra honom. Och det var liksom första jag gjorde. Jag tände en cigg och så bestämde jag mig för att följa Jesus. Nu röker jag inte längre, så bara meddela det. Men då så gjorde jag det. Jag bejakade det Gud har för mig som människa. Och det är ju liksom grunden i den här texten också. Det är ju liksom därför den här kapitlet börjar med så här, att Daniel har en stark ande. Han är redo att möta världens utmaningar. Och du är också redo att möta världens utmaningar, för du har Guds ande. Det är liksom grundbudskapet här idag, att Guds ande har flyttat in i dig så du kan möta de prövningar som djävulen sätter ut. Jag tyckte det var så fint, Lea. Det var så tråkigt ändå att få höra att du ska behöva gå igenom det. Men du är redo att möta prövningar, för Guds ande bor i dig. Och det är så viktigt. Jag möter så många människor med psykisk ohälsa som har så mycket värdelösa känslor och tankar i sitt liv. Och jag bara önskar och ber att varenda av de här trasiga människorna kunde få till sig att Guds ande bor i dem. Den behöver bara väckas till liv. För det är en styrka, det är en kraft som tar en igenom. Till och med en lejon. För det börjar ju direkt. Daniel blir ju angripen av de andra. De börjar ju smida planer mot honom. Och det är ju det som är grejen när man kommer till tro. Att plötsligt så finner man sig att man lever i den här världen. Men man känner något annat. Och ibland så kan det vara svårt att få ihop. Och särskilt för oss som kommer från mörkret ordentligt. Särskilt jag som kommer från missbruk. Jag hade som svårt att få ihop mina känslor på insidan. Att plötsligt var jag en stor nallebjörn. Medan världen bara sa att jag skulle fortsätta hata. Djävulen sa att du ska använda droger. Det började liksom, angreppen finns där. Och de kommer alltid att finnas där. Det är bara det hur du använder din tro. Hur du använder din relation till att överkomma de här bergen. Ett senapskorn av tro räcker till att förflytta ett berg. Men man behöver vara medveten om att vi, bara för att vi har tagit emot Jesus Kristus i våra liv, så kommer angreppen att komma. Och de kanske kommer att komma starkare och hårdare. För han i källaren är rasande över att han har förlorat dig liksom. För han vill hålla alla i sitt grepp liksom. Och han använder hela sin arsenal. Han använder världens arsenal. Men de försöker ju liksom anklaga Daniel för någonting. De smider ju planer. Djävulen smider ju planer i våra liv också. Han försöker ju hitta liksom någon, vad kan jag anklaga Dervo för? Vad kan jag anklaga han för? Men djävulen kommer inte att hitta någonting, för du är ju frikänd. I Jesus, man är frikänd. Så liksom anklagelsen kommer att falla liksom. Det kommer inte att vara till någon nytta. Djävulen får hålla på. Låt han köra sitt löp. Nu börjar jag snacka lite gängsnackar, löp och så, men låt han hålla på som han vill hålla på, för liksom du är frikänd. Du är frikänd. Och det var ju det min största känsla i mitt liv. Det var ju att jag var fri liksom. Ryggsäcken var avlyft liksom. Jag var lätt som en fågel. Jag brukar göra en liknelse att när jag stod där ute och rökte den här cigaretten och bestämde mig för att följa Jesus. Ni vet, det finns en sån seriefigur som heter Asterix och Obelix. Och ni vet, de har ju tillgång till en liten dryck där som gör att de blir lite stora och starka. Och när Asterix ska dricka den här drycken liksom, då lättar han från marken, sen går fötterna så här liksom på honom. För att, liksom, ja, att nu kom kraften. Jag kände mig sån. Jag lättade från marken. Och det är det som är frikännandet. Att du är fullständigt fri. Har du tagit emot Jesus så har du fått förlåtelsen för alla synder. Och du är frikänd. Finns ingen som kan döma dig. Djävulen må försöka med allt. De må sprida planer. Och du kan känna dig angripen och du kan gå igenom kampen. Men du är frikänd. För Guds ande är väckt till liv i ditt inre. Och så gör liksom, när man liksom möter problem, när kampen kommer, det är att vi ska liksom börja kämpa tillbaka liksom, att vi ska börja slå tillbaka. Men det gör ju inte Daniel, utan vad gör Daniel? Jo, det kan vi läsa lite fram i texten. Han går tillbaka till grunden, han går tillbaka till sin kammare. Sen står det att han öppnar fönstret mot Jerusalem, står det, och går ner på knä och ber. Det är Daniels vapen. Det är dit han går. Och varför står det att han öppnar fönstret mot Jerusalem? Jo, för det är viktigt när vi ber att vi tilltalar rätt adress. Och det var vi inne lite grann på igår. Att det är så lätt att vi gör Gud till någon allsmäktig, oidentifierad varelse som finns där uppe. Och vi liksom bara ber till liksom den allsmäktige guden. Den allsmäktige guden har bara ett namn. Hans namn är Jesus Kristus som har dött på ett kors. Och han utgår från Jerusalem. Så därför öppnar Daniel fönstret mot Jerusalem. Så att han vet att han ber till rätt Gud. Så han vet att han ber till den sanna guden. För det är liksom när han ber till den sanna guden, då kan man bara få svar från honom. För det finns ingen ondska, det finns ingen demon som kan komma i Jesu namn. Utan det är bara Jesus som kan komma i Jesu namn. Och det här är viktigt. Det här är så viktigt. Öppna ditt fönster mot Jerusalem. Det står i välsignelsen. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Men det ska också stå, tycker jag, att du ska vända ditt ansikte till honom för att få den här friden. Och det får vi bara om vi vänder oss mot honom. Om vi tilltalar honom med hans rätta namn. Jesus Kristus, världens frälsare, som dog på ett kors för mig och för dig. Och när jag tar emot honom så väcks Guds ande i mig till liv. Och jag får en omvändelse. Har jag varit på väg häråt, så gör jag en 180 och börjar gå däråt. Gud har aldrig sagt att han ska ta bort alla prövningar i vårt liv. Och det här är liksom en liten missuppfattning som man möter ibland. Ja, men du som tror på Jesus, varför har du liksom råkat ut för det här? Varför liksom Om jag tänker på dig, Lea, varför bryter du foten eller knät? Liksom, du ska väl vara beskyddad. Du ska väl ha liksom allting. Liksom. Du ska väl bara gå igenom livet som ett helgon flytande på ett moln. Ingenting ska väl hända dig. Men han har aldrig sagt att han kommer att ta bort livet för oss. Men däremot har han sagt att jag kommer att vara med er alla dagar in till livets slut. Det är stor skillnad. Han säger inte jag ska ta bort alla problem, jag ska ta bort alla mänskliga saker, ta bort alla saker i ditt liv. Det säger han inte, men han säger jag ska vara med dig alla dagar in till livets slut. Och det visar också den här texten, för liksom det som händer nu med Daniel, det är att han är på väg att möta en av sina största prövningar i livet. Han är på väg att bli kastad i en lejongrop och han kan liksom inte göra så mycket åt det. Men man märker att kungen är bekymrad, han är orolig, han är engagerad. Och det är så med Jesus, han är bekymrad, han är orolig, han är engagerad i våra liv. Han vill verkligen att vi ska ta oss igenom de här kriserna med allt i behåll. Och han gör allt för att vi ska förstå att han är med oss. Och det gör också den här kungen för Daniel. Han försöker tala om att jag är med dig, men jag måste låta dig gå igenom det här. Och det är det här som är den stora fallgropen. När man kommer till tro. Att man liksom, först är liksom Asterix-känslan. Man fladdrar liksom. Man känner sig fri. Men så kommer vardagen. Och så ställs man inför prövningarna igen. Och så kommer kampen liksom. Det är då man ska hålla fast. Det är då man ska lita på att man har mött Jesus. Det är då liksom man ska få se frukten av det är att tro på Jesus. Och det är då man kan märka att det bär. Det står ingenting i texten om att Daniel går omkring och med en klump i magen och är orolig. Men jag kan tänka mig att han är bekymrad. Hur ska det gå liksom? Men det man ser tydligt i den här texten, om man läser både folkbibeln, nybibeln eller vad man läser, det är att Daniel litar på sin Gud. Han har en stor förtröstan och han ber, sträcker sig mot honom hela tiden. Och det säger han också när han kommer ner i lejongropen. Han kommer ner i lejongropen och de sätter en sten framför dörren. Han står inför en prövning. Man skulle kunna tänka att kungen kunde ha beskonat honom för det här. Att han skulle kunna ha låtit bli och kastat honom i lejongropen. För när man läser texten så ser man att kungen är bekymrad. Ska han klara det här? Och Daniel är också säkert bekymrad. Men vet ni vad? I prövningar finns också en seger. Prövningar är trostärkande. Ibland så går vi igenom skeenden i livet där vi liksom ifrågasätter Gud många gånger. Men vart är du, Gud? Det står ju i din bok att du ska ge mig det här, och jag känner att jag har det inte i mitt liv. Vad är det som händer? Och så tappar man liksom tråden. Men när man väl kommer ur den här prövningen, då kommer vi till det som är kanske det starkaste med den här texten, förutom att Guds ande är verksam. Det är ju det Daniel säger när kungen går ner och ropar liksom, oroat: Daniel, är du där? Omsorgen som Gud har, som ger som tecken ifrån sig. Och det är ju så, även om Gud inte kan ta bort prövningar i våra liv, så kan han liksom ropa efter oss, för han vill ha oss nära. Är du där? Jag finns här. Jag ska vara med dig. Då svarade Daniel till kungen: må kungen leva i evighet. Min Gud sände sin ängel. Han stängde lejonens gap. De har inte rört mig eftersom jag befunnits vara orolig. Vittnesbördet om vem Jesus Kristus är. Att han är den som har frikänt dig. Han är den som har dött på ett kors för dig. Och inte bara dött på ett kors. Han har återuppstått för att här och idag kunna möta dig med allt det han har för dig. Den insikten, om vi kan ta till oss den insikten fullt ut, då har vi ett skydd. Då kan vi gå igenom de tyngsta prövningar, det tuffaste motstånd. För vi litar blint på att han ser oss. Vi tror blint på att han dog för oss. Vi tror blint på att han återuppstod. Och vi tror blint på att han finns i våra hjärtan. Att ha en liten gnutta tro är det som börjar. Det är det som väcker en längtan. Det är det som möjliggör att Jesus kan flytta in i en människas hjärta. Och när han får tillåtelse att göra det, då väcks Guds ande till liv i oss. Och vi påbörjar en ny resa. Och det ger oss också ett par ordentliga verktyg. Och framförallt så ger det oss möjligheten att samtala med Jesus. Möjligheten att dela med sig av våra problem, dela med oss av vår oro, men också dela med oss av våra glädjeämnen. Jag tycker fantastiskt vittnesbörd. Vart är hon som är i skolan här? Ja, okej. Okay. Att dela med oss, att han är med. Och att prata om Jesus, att leva i det här, det ger också ett beskydd. För proklamerar man namnet Jesus, då får man ett beskydd. Det slås en eldsring runt oss. Jag kommer ihåg på Torpahemmet, så var det en tant där som gjorde pannkakor på torsdagar. Så kom hon ut: halleluja, halleluja, älskar Jesus, halleluja, halleluja. Kanske du ska gå ut på pannkakorna, eller vad du gör i Landskrona liksom. Gå ut liksom, halleluja. Möjligheten att få samtala med Gud som Daniel gör när han öppnar fönstret på Jerusalem, det är ett av de viktigaste sättet vi har att kommunicera med Gud. Och tycker vi inte att han svarar, så har vi också vår bok, Bibeln, där vi vet vad han har skrivit. Boken är liksom en identitetshandling över ditt liv, över vem det är och hur du är skapad och vart du ska. Det är liksom ett grunddokument för vem du är som människa. Men just den här relationen med Jesus Kristus, just den liksom samtalet, att jag litar på min Gud, jag litar på Jesus och jag ber till honom. För jag vill ha en relation med honom. Och jag nämner namnet Jesus för jag vill adressera det här till rätt mottagare. För mig är han inte liksom någon allsmäktig Gud, utan han är Jesus Kristus. Jag öppnar fönstret mot Jerusalem. Och liksom ett insikter om att alltså mitt liv kanske inte kommer att vara en räkmacka hela vägen. Jag kommer att få möta prövningar. Jag kommer att stå i saker där jag är tvungen att ta tuffa beslut. Jag kommer att stå i saker, situationer där jag känner mig utsatt. Och ha liksom den insikten. Nej, han har inte lovat att han ska ta bort allting, men han har lovat att han ska vara med. Och jag gör det här hellre med igen. Men ge Jesus så kommer jag ut på andra sidan som en starkare troende. Med ett starkt vittnesbörd som Daniel har här. Om att Jesus, att han skadade inte mig. Lejonen lät mig vara. Han sände änglar som stängde gapet. Och det är det som är det viktiga i den här texten. Att frukten av det här blir att Daniel kan vittna om att han har en Gud som beskyddar honom, som har omsorg över honom, trots att det har varit en kamp. Och det är väl det som jag kanske vill dela med mig till dig idag. Att det finns en seger. Han är där. Du kanske inte ser det alla dagar. Du kanske tycker att du kämpar din kamp och att den är ojämn. Och det tyckte nog Daniel också. Men när det blev skarpt läge, då var Gud där. Han sände sina änglar och gav Daniel ett beskydd. Och så fort Daniel kunde, så fort han fick möjligheten, så vittnade han om det. För det första han säger: min Gud sände änglar som stängde lejonets gap. Segerrapporten. Va? Det är seger. Och du vet, det finns liksom en segerrapport som ingen människa kan ta ifrån. Som varje människa som tillhör Jesus har. Och det är om att en dag så ska vi vara i himlen. Det är en stor segerrapport. Eller hur? Ja? Att en dag så ska vi få möta och sitta vid sida vid Jesus. Och det finns ett rum som är designat för mig. Undrar vad finns i det rummet? Bilar säkert. Gamla mäscher eller något sånt där. Nej då. Så ska jag säga till dig, om du finns här idag som kämpar med dig själv och ditt mående. Du kanske kämpar med vem du är. Du kanske kämpar med din roll liksom. Ja, men vad finns jag till för? Vad kan jag liksom tillföra? Är det någon som vill höra vad jag säger? så ska jag säga till dig, det finns en som vill lyssna på dig. Och hans namn är Jesus Kristus. Och när hans ande kommer in i dig, då blir du stark. Känner du att min relation med Jesus, jag vet liksom inte hur jag ska bygga det, jag vet inte vad jag ska göra, och jag tycker jag hör ingenting. Jag tycker liksom alla andra pratar om bönesvar och liksom halleluja och liksom, ja, så ska jag säga till dig att vänd ditt ansikte mot Jerusalem, vänd dig till Jesus, prata med honom som att du är hans vän, som en kompis liksom. Bygg en relation med honom. Men var rädd om namnet Jesus. Så att när du får svar så vet du att det kommer från den sanna guden. Men mitt vittnesbörd är väl inte särskilt starkt. Det är väl ingen som vill lyssna på min väg. Det är mycket bättre att de får stå och lyssna på den där Peppe som har suttit i fängelse och grejer. För det är väl det är ju fantastiskt vittnesbörd. Då ska jag säga till dig att ditt vittnesbörd är så starkt. Du vet, när jag var nyfrälst, då gick jag i Vetlanda pingkyrka, jag och Nina. Så här, och vi hade liksom ingen körkort, liksom. Vi traskade i kyrkan varje söndag. Och vi var liksom inte så där helgade heller liksom. Så kom vi in där. Där stod liksom gamla människor på rad i kyrkan så här. Och så skulle de liksom, var och en av de här tanterna skulle liksom gå fram och säga: halleluja, vad roligt att vi är frälst. Och liksom, och till slut så var det så här skitjobbigt liksom. Vi tyckte det var så här jättejobbigt att gå till kyrkan, för vi var så uppmärksammade och alla tyckte att våra vittnesbörd var så fantastiskt. Och jag funderade på det där. Men så kom jag på det. Att alla de här tanterna och farbröderna, de hade ju minst lika fantastiskt vittnesbörd som mig. Tänk att få vittna om ett liv i tro. Tänk att få vittna om att det har hållit liksom, från början till nästan slutet. Så jag började säga till dem, nej men inte är mitt vittnesbörd fantastiskt. Jag är ju liksom bara tecken på en trasig värld, men ditt vittnesbörd är starkt. För tänk om jag hade kunnat fått vara som dig. Att jag hade fått möta Jesus som 7-åring. Förstår du hur mitt liv skulle kunna sett annorlunda ut? Så var inte rädd för att ditt vittnesbörd inte har något värde. Ju mer människor som ropar ut vittnesbördet om vem Jesus är, ju starkare blir han i det här landet. Glöm inte det. För det finns en seger. Så fort namnet Jesus proklameras, så är det en seger. Och det är en käftsmäll i djävulens ansikte varenda gång vi proklamerar namnet Jesus. Så jag förstår Karina Kirjunen, att hon gick omkring med pannkakorna och skrek halleluja. Jag förstår det. För hon hyllade sin kung. Jag hoppas att din vecka som kommer kan få bli en vecka där du kan få proklamera namnet Jesus i ditt liv. Jag hoppas nästa vecka kan få bli en vecka för dig där du kan säga att precis som Daniel, han sände änglar som stängde lejonens käftar, och jag är här och jag har kommit igenom. Och är du här som inte tror, så kanske det här är söndagen då det här senapskornet får börja växa till ett stort, stort träd. För senapskornet är det bland de minsta fröna, men planterar man det i jorden så växer det upp och blir ett träd med många grenar. Glöm inte att Jesus älskar dig. Glöm inte att han är med dig alla dagar in till livets slut. Glöm inte din relation, ditt böneliv. Din girighet efter att få mer. Jag vill ha mer av Jesus. Jag vill att han fyller mig med allt som jag kan få. För jag vet att gör jag det så är min ande stark. Och änglarna finns runt mig. Och jag får bli det här vittnesbördet för vem Jesus är. Tack Jesus för att du är en Gud som älskar var och en av oss, herre Jesus. Tack för ditt vittnesbörd, herre Jesus. Om att du ger oss en stark ande. Att det finns en kraft i ditt namn som gör att vi kan stå emot prövningar. Som gör att vi kan gå igenom tuffa saker. Som gör att vi kan få proklamera. Tack Jesus för din seger på korset. Jag bara lägger hela den här söndagen i dina händer. Jag lägger var och en av oss framför dig, Jesus. Och du vet vad vi brottas med. Du vet vilka glädjeämnen vi har i livet. Men du vet också vilka bönekamper vi kämpar med. Du vet vilken oro vi kanske har, den ångesten vi bär på vissa gånger. Vi bara ber dig Jesus att du ska hjälpa oss att ta oss igenom det här. Att det som vi bär på, att vi ska få gå ut på andra sidan. Som segrande i namnet Jesus. Amen.